Kapitel 4. Marcus var nervös. Han hade problem med att hålla andningen i styr och ögonen flackade oavbrutet fram och tillbaka från stranden till Grim som satt i mitten av bordet. Han tvingade sig till att ta djupa andetag och slappna av. Fortsatte han på det här sättet skulle han vara trött redan innan kampen började. Det var ett tag sedan han och Grim kommit tillbaka från deras samtal. Det var en helt annan hövding han mött än när han tagit värvning tidigare på dagen. Mer tvekande men samtidigt mer respektingivande. Marcus kunde inte bestämma sig för vilket. Hans hövding var visserligen kortare än honom men var mycket mer kraftfull. Hans blonda långa hår hängde ner över många ärr på hans överkropp. Ärr som vittnade om många strider. Solbränt kraftigt ansikte med begynnande skägg. Grim påminde Marcus om hur han föreställde sig den perfekte krigaren. Dessutom var han en bärsärk. Något han tidigare enbart hört talas om, men aldrig själv sett. Han undrar om han själv skulle kunna uppnå en sån status någon dag. Samtidigt hade han visat upp en mer ödmjuk sida. Det var det enda ordet han kunde hitta som förklarade Grims beteende uppe vid husen. Trots att han själv kände att han tagit sig vatten över huvudet, hade Grim gett honom en möjlighet. En möjlighet att bevisa att han var värdig sin plats bland krigarna. Något han definitivt skulle utnyttja. Det hade han bestämt redan i Grim uttalat orden. Lekarna hade pågått hela kvällen, men det var först nu de fria kamperna skulle börja. Man mot man, utan vapen. Inga regler förutom förbudet att bitas. Tidigare under kvällen hade framstående idrottsmän visat sina kunskaper i spjutkastning, bågskytte och kast med yxa. En av Grims män, en spenslig kar i 40-årsåldern vid namn Helge, visade sig främst på yxkastning. Han hade inte missat den röda mittcirkeln vid någon av sina dueller. Vid den sista avgörande kampen krävdes 8 kast innan det kunde skiljas åt och Helge stod som vinnare. Glädjen hade varit stor vid Marcus bord efter den segern. Det var en stor ära att ha en av vinnarna bland skeppskamraterna. Nu var glimabrottningen precis avgjord och hans kamp för att behålla sin plats som styrman närmade sig. Han tittade på Grim som mötte hans blick och skakade på sitt huvud. Marcus återvände fundersamt med blicken till den öppna platsen framför fursten och Jarlens bord. Där hade nu 2 män från Jarlens hirt ställt upp sig. De hade tagit av sig på överkroppen och väntade på förstens tecken att de kunde inleda kampen. Det var svårt för Marcus att förstå var hans nervositet kom ifrån. Under en tid han bott här på Björkö hade han varit med på flertalet gillen med idrottslekar som denna. Dessutom med ett flertal vinster, speciellt det sista året. Framförallt i byxdrag och i holmgång, med eller utan vapen, hade han få övermän i byn. Det var endast när hirden till Jarlen ställde upp som motståndare han fått ordentligt motstånd. Men även mot dessa hade han ett flertal vinster. Det var vad som kunde hända, eller snarare det som inte fick hända om han förlorade kampen, som gjorde att han inte kunde tränga undan nervositeten. Hela hans liv hade varit en lång förberedelse för denna dag, tänkte han med ett leende när minnesbilderna från barndomen trängde sig på. Redan när han och hans syster tog sina första steg började modern leka med dem. Det var till en början lekar som kunde uppfattas som vanliga lekar föräldrar leker med barnen. Springa, klättra, krypa, simma, kasta och lekfullt brottas och slåss med pinnar. Aktiviteter som alla barn älskar att göra när de är små. Lekarna utvecklades efterhand och efter några år förstod han att allt modern uppmuntrat dem att göra var hennes sätt att förbereda dem till att bli krigare. Redan vid 10 års ålder kunde han rida, simma och slåss som en fullvuxen. De jämnåriga barnen han träffat under deras resor hade förstummat beundrat hans färdigheter. Det var först när han kom hit till Björkö som han förstod att han och hans syster inte var ensamma om att ha dessa kunskaper från barnsben. Fadern hade, efter moderns död i Italien, tagit över deras uppfostran. Då övergick det till mer traditionell träning en stund varje dag. Lekfullheten och moderns sätt att maskera allt till lek försvann. Fadern kom från en annan kultur, där soldaterna tränades först när de tagit värvning. Det var vad fadern kunde och på det sätt han nu tog över deras fostran. Det hade passat Marcus bra. Glädjen i livet försvann till stor del efter moderns död. Faderns barska livssyn tog istället över. Han var i grunden emot den fostran de fått på grund av sin nya religiösa livsåskådning. Men han hade fogat sig efter moderns önskemål och fortsatt den träning hon startat. Först 5 år efter moderns död började skratten återkomma till deras familj. Skratt som återigen försvunnit efter systerns försvinnande 1 år tidigare. Jublet från det församlade fick honom att återvända till nuet igen. Vid förstebordet stod jarlen upp och höll upp armen på den ena av kämparna. Han hade segrat med ett halslås och hans motståndare stod nu på alla 4 och hostade. Vem vill möta denna man? Den bästa av kämpar i min hird. En silverpenning till den man som kan besegra honom, ropade jarlen för att överrösta jublet, som omedelbart tystnade för att ersättas av ett förvånat sorl. En silverpenning var en ovanligt hög prissumma och de flesta mannar på stranden skulle göra vad som helst för att komma åt den summan. Hirdmannen som stod bredvid jarlen med höjd arm var en av de främsta krigarna i den här trakten. Det visste Marcus av egen erfarenhet. Ett vitt ärr på hans överläpp vittnade om den saken. Östen, som hirdmannen hette, var den enda som Marcus aldrig segrat över. Han hade legat helt utslagen i flera minuter efter deras senaste möte. Ett mäktigt slag hade slagit Marcus medvetslös och märkt honom för livet. Han lät blicken glida till Grims plats vid bordet. Han mötte Marcus blick, log och ruskade på huvudet igen. Förvånad tittade han tillbaka till mitten av stranden. Vem skulle han då möta? Östen var den bästa kämpa han någonsin mött och han visste inte någon som kunde mäta sig med honom. Vid huvudbordet reste sig försten upp och höjde händerna till tecken att alla skulle tystna. När sålet avtaget sänkte han händerna. Vinnaren framför mig är en fantastisk kämpe. Han förtjänar att få en riktig utmaning. Därför ska han få möta min bäste man. Han vände sig åt höger och blickade ut över borden. Vlad, vill du komma fram och utmana jarlens kämpe för min räkning? Från ett av borden reste sig en man upp och trängde sig fram mot den öppna platsen. Marcus ögon blev stora av förvåning. Till och med Östen stirrade med förfärad blick. Det var en av de största män Marcus någonsin sett. Folk här uppe i Norden var stora. De flesta var huvudet längre än folk där han föddes. Marcus var en av de längsta på Björkö, men denna man överträffade dem alla. Han var minst huvudet högre än Östen, som var snäppet kortare än Marcus. Dessutom var han lika muskulös som Grim. Han såg närmast fyrkantig ut. Men det var ändå inte hans storlek som drog åt sig blickarna. Det var hans huvud. Eller snarare det som fanns kvar av det. Det hårlösa huvudet var helt täckt av ärr och den vänstra sidan såg ut som någon tagit ett svärd och slagit bort det. Örat var helt borta och istället fanns där ett stort ärr med ett svart hål i mitten. Jarlen nickade uppskattade åt mannen och gick tillbaka till sin plats bredvid försten. Må bäste man vinna, förkunnade han och satte sig. Försten stod fortfarande upp och när Vlad fått av sig sin kolt höjde han händerna igen. Innan denna kamp börjar skulle jag vilja säga några ord medan ni fortfarande är i stånd att komma ihåg vad jag har sagt. Skratten ekade runt stranden. Som ni alla vet härstammar jag från denna trakt. Jag har säkert släktingar på långt håll som sitter vid detta gille. Det var min farfars far Rörik som lämnade denna plats för att förena ett folk och grunda ett nytt förstendöme. Detta rike som ni kallar Gårdarike och vi kallar Rus står vid ett vägskäl. 2 bröder som slåss om makten, men endast en kan överleva och föra landet framåt. Frågan är på vilket sätt det ska göras. På min brors sätt, som hyllar den grekiska livsstilen, eller på mitt sätt, eller snarare på vårt sätt. Den livsstil som min farfars far tog med sig och enade landet Rus under hans styre. Vilka gudar ska råda i landet Rus, tycker ni? Här tystnar han och lät folket jubla ut gudarnas namn. Odens, Tors och Frejs namn ekade över stranden. Efter en stund höjde han händerna igen och folket tystnade. Därför är inte detta en vanlig vikingafärd. Det är ett krig för att bevara våra ideal och vårt sätt att leva. Därför vill jag be er om en ynnest. Jag vill att ni alla under morgondagen svär mig i trohet som väring tills vi vunnit detta krig. Som väring till mig kommer ni aldrig att ge er. Inte så länge jag är i livet. Som tack, när jag sitter på tronen i Könegård, ska ni bli rikligt belönade när det befrias från er ed. Är ni villiga att svära denna ed till mig? Avslutade han med en röst som kunde höras ända till Adelsö. Alla reste sig och jublade sitt bifall. Marcus glömde bort allt som strax skulle ske och jublade med det andra. Trots att han bekände sig till en annan religion kunde han inte motstå förstens tal. Vältalighet var ovanligt i dessa trakter och förstens vältalighet tillsammans med hans karisma var omöjlig att stå emot. Normalt skulle dessa människor rycka på axlarna åt talet att försvara deras religion och gudar. Det var ett pragmatiskt folk som inte hade något emot andra religioner vid sin sida. Förstens tal var dessutom noga anpassat efter var han befann sig, gissade Marcus. I Sigtuna, som var en kristen stad, hade nog hans tal varit annorlunda utformat. Men här i trakterna runt Björkö, där asatron fortfarande regerade, passade förstens ord väl. Dessutom passade i detta fall förstens önskan att ta makten i sitt hemland, med nordmännens önskan att göra sig en förmögenhet som handen i handsken. Därför jublade alla åt något som det imorgon inte skulle ägna en tanke åt. Att svära försten trohet, trots att det var ovanligt för färder österut, var heller inget som detta folk räddes. Om det fanns belöningar som väntade, var förstens löfte till dem lika viktig som eden det svor. Det här var ett folk som alltid höll sina löften, om bara motparten höll sina. Om det däremot kände sig svikna, kunde det slita halsen av den som svek dem. Eden till försten var lika mycket ett löfte till dem som skulle följa med, att det skulle bli rikligt belönade. Skulle försten svika sitt löfte, kunde det snabbt sätta sig emot honom, och då var det inte säkert att han skulle kunna sitta kvar vid makten någon längre tid. Förstarna i Könegård hade alltid omgivit sig av en hird av nordmän. Utan deras trohet kunde det inte sitta säkert på tronen. Landet bestod av flertalet klaner som slogs om makten. Det skulle inte tveka att ta över om det fick möjligheten. Landets situation för några generationer sedan var sedan länge glömd, och klanledarna ville inte heller att komma åt förstens makt. När jublet till slut ebbat ut satte sig försten ner med ett leende. Jarlen klappade honom vänskapet på axeln innan de båda vände sig mot kämparna som nu stod och värmde upp sina leder. Låt kampen börja, ropade jarlen. Männen vände sig mot varandra och tog varandras handleder. En handskakning som visade att de gjorde upp i all vänskaplighet och inget agg fanns dem emellan. Marcus gjorde sig samtidigt beredd. Redan när han sett Vlad hade han insett att detta skulle bli hans motståndare. Nu skulle han studera varje rörelse jätten gjorde. Allt som kunde användas emot honom skulle han lägga på minnet. För det här var en kamp han inte skulle förlora. Hur stora oddsen än var emot honom fick han inte förlora. Hela hans framtid stod på spel, och vad det än kostade honom skulle han finnas ombord på Grimms skepp när det avseglade i övermorgon.